Alltså just det där med, jag brukar fastna på det där när man pratar om att vad säger forskningen om det ena och det andra. Jag brukar alltid säga att det är inte forskningen som säger någonting, det är forskare som säger någonting om det ena eller det andra. Och ibland säger forskare kanske samma sak och ibland säger de helt olika saker.
Ja, vad säger egentligen den där forskningen? Och hur ska man förstå och hitta in i den kunskap som forskningen eller forskare kan ge oss? För oss som inte har någon forskarutbildning så är det inte så självklart. Skollagen ställer krav på lärare och skolledare att arbeta utifrån vetenskaplig grund. Och den som ska ge sig i kast med det behöver ha förmågan att förstå, använda och värdera vetenskaplig kunskap. Ja, för att göra en lång och invecklad historia kort. Den här förmågan kan kallas forskningslitteracitet. Och om just forskningslitteracitet handlar det här avsnittet av Bettys Hage. Vad är det för en kunskap om forskning som en lärare kan tänkas behöva? Hur kan forskning berika praktiken? Och hur kan man se på relationen mellan vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet? Två tämligen forskningslitterata personer ska hjälpa oss att bena ut det här, nämligen Lars Olsson, föreståndare på Forum för samverkan, och Laila Riesten, lärare i matematik och doktorand i matematikdidaktik. Och jag som ställer frågorna heter Andrea Dahlkild.
Jag heter Lars Olsson och är föreståndare för Forum för samverkan, FOSAM, som då är en samarbetsyta mellan Uppsala universitet och 8 kommuner.
Välkommen till Bettys Hage, Lars Olsson. Forskningslitteracitet, nu ligger det ganska bra i munnen för att jag har sagt det några gånger, men det är fortfarande ett ganska nytt begrepp för mig. Vad skulle du säga att forskningslitteracitet är?
Ja, alltså forskningslitteracitet är ett ord som på ett väldigt bra sätt fångar någonting som vi arbetar med i samverkan mellan universitetet och våra kommuner. Vi har hämtat begreppet från Sven Persson i Malmö, så vitt jag vet är han den som har myntat begreppet. Och det handlar om, han definierar det som förmågan att förstå, värdera och använda vetenskaplig kunskap. Det handlar alltså om en slags allmänbildning om hur forskning går till. Vad är forskning? Dess villkor, dess premisser. Och detta ser vi som någonting som är helt nödvändigt för förmågan hos alla lärare och förskollärare att självständigt eller tillsammans med kollegor läsa vetenskapliga artiklar och kritiskt förhålla sig till dem, se om de kan vara ge ett stöd i hur man utvecklar sin egen verksamhet.
Mycket av det vi gör på Forum för samverkan handlar ju just om att öka den här förmågan, alltså öka forskningslitteraciteten hos lärare och förskollärare och rektorer. Skulle du vilja ta ett exempel på hur vi gör just det?
Ja, sen vi fick tag på det här begreppet och Sven Perssons rapport om forskningslitteracitet som inspirerade oss mycket, så har vi då sjösatt ett projekt där alla våra 8 kommuner ingår och som pågår i 2,5 år. Där vi ska göra olika typer av insatser för att kunna stärka forskningslitteraciteten eller det vetenskapligt kritiska förhållningssättet. Och då tänker vi primärt att detta gäller ju alla lärare, förskollärare, skolledare. Men vi tänker ändå att rektorer och förstelärare har nyckelroller i att möjliggöra och leda en skola på vetenskaplig grund. Och därför kan behöva ha behov av särskilda kompetensutvecklingar, nätverk och annat.
Jag tycker mig märka att de vi träffar i skolans värld som introduceras för det här begreppet forskningslitteracitet, att de blir förtjusta och kan du känna igen det? Så här, en glädje över ett ord eller ett begrepp?
Ja, alltså precis det känner jag igen. Och det är väldigt tydligt och det märker vi. Och överhuvudtaget det som det också försöker fånga. Vi arbetar ju mycket som handlar om olika typer av projekt för samverkan mellan universitetets forskare och lärare och skolledare i kommunerna. Men detta med forskningslitteraciteten är ju faktiskt utgångspunkten för en skola på vetenskaplig grund. Och just detta hur man kan stärka alla lärares, förskollärares förmåga att kanske i större utsträckning än nu arbeta forskningsbaserat är lätt att gilla. Det går liksom hem, det känns rätt. Och sen är som sagt ordet i sig fångar in det här som vi vill åstadkomma.
Men vad ska man med vetenskaplig kompetens till? som lärare, om man nu redan är en skicklig, erfaren lärare som baserar sin dagliga praktik på beprövad erfarenhet, varför behövs vetenskapen?
Ja, ett svar, det finns förmodligen många svar på den här frågan, men ett svar är ju att skolan enligt skollagen ska vila på vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet. Och med den vetenskapliga grunden så avses ju naturligtvis då både ämnesinnehållet i olika ämnen, men också kunskapen om hur undervisning bedrivs och hur verksamhet i skolan bedrivs, didaktik, pedagogik. Och som Skolinspektionen slår fast i sin rapport Vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet som kom här strax före sommaren, så är det ju varje lärares ansvar att arbeta utifrån vetenskaplig grund. Och som vi tänker oss här så handlar det ju om någonting som man håller levande hela tiden, för att man har ju en grund med sig från sin lärarutbildning. Men detta att bedriva verksamheten på vetenskaplig grund är någonting som måste pågå hela tiden och tillsammans med kollegor i verksamheten. Men det handlar väldigt mycket i det här projektet, tror jag, snarare om att också ha för var och en har förmågan att bedöma vad som är relevant och vad som faktiskt fungerar i sitt eget sammanhang, så man inte okritiskt tar till sig forskningsrön. Jag tror det kanske är kärnan i det här projektet, att kunna läsa forskningsartiklar men också förhålla sig kritisk till om det där är rätt väg att gå. Det är någonting vi märker bland våra medlemskommuner här, just det här rädslan för att hoppa på fel tåg, att arbeta bara för att man läser någonting, så behöver det där inte fungera i den egna verksamheten.
Jag tänker ofta, man läser i media att forskningen säger någonting, som om forskningen vore en enda allvetande röst.
Ja, alltså just det där med, jag brukar fastna på det där när man pratar om att vad säger forskningen om det ena och det andra. Jag brukar alltid säga att det är inte forskningen som säger någonting, det är forskare som säger någonting om det ena eller det andra. Och ibland säger forskare kanske samma sak och ibland säger de helt olika saker. Och där återigen ligger ju den här forskningslitteratiteten i att kunna ta till sig forskningsrön som är motstridiga och bedöma, ja, och själv göra sig en bild av huruvida detta är relevant för den egna verksamheten. Och varför säger de olika? Ja, det kanske är olika kontexter, olika vetenskapliga teoretiska utgångspunkter som har gjort att man har landat. Och allt detta handlar ju om att just komma bort från någon idé om att det finns någon sanning där ute som vi kan hitta. Forskningen är en praktik bland andra, men den har poänger i och med att den skapar hyfsat robust kunskap inom sina avgränsningar, och då gäller det att ha en kunskap om dessa.
Vi på FOSAM återkommer ofta till att professionen behöver äga sin egen kunskapsproduktion. Vad menar vi med det? Och var finns det ägarskapet idag, om inte hos professionen?
Ja, jo, och mycket av den utbildningsvetenskapliga forskning som idag utförs är initierad av forskare vid lärosäten, och då forskar man kanske om skolan. Och i varierande grad kanske man också forskar tillsammans med lärare i skolan. Och det är alldeles utmärkt. Viss forskning ska ske på avstånd. Samtidigt ser vi ju ett behov av mer av det som många kallar praktiknära forskning, där man kanske forskar närmare tillsammans med lärare eller skolledare. Och det där är ju viktigt ur ett ägarskapssynpunkt då, att det är de frågor som professionen faktiskt har som man får möjlighet att fördjupa sig i forskning och också medverka i själva delvis. Så, för att det faktiskt verkningsfullt ska kunna bidra till att lösa svåra utmaningar i verksamheterna. Och många lärare kan idag känna sig ifrågasatta från flera håll, bland annat från föräldrar. Och att känna att den egna undervisningen vilar på vetenskaplig grund, att man har belägg för det man gör, att det man gör är rätt, tror vi stärker självkänslan.
Jag kommer att tänka på också skolreformer och politikens sätt att styra skolan och att hänvisa till forskning och ha forskning som argument. Det här ger ju även, tänker jag, lärare och verksamma i skolan möjlighet att ha forskning som motargument, om man så vill.
Ja, precis. Det är ju en, man kan ju säga att definitivt så att lärare kan känna sig ifrågasatta, eller att politiken på något sätt ska vara styrande. Och genom stärka professionen som vi vill kunna bidra till på olika sätt, så är det att det är professionen som ska ha kunskapen. Sen ska politikerna naturligtvis möjliggöra och skapa ramar för detta. Men vi måste lita på våra lärare och våra skolledare. De är jätteskickliga. Det är de som ska göra jobbet.
Jag sitter här med Laila Riesten. Du är lärare i matematik på en skola i Enköpings kommun och doktorand i matematikdidaktik. Stämmer det?
Ja, det stämmer bra.
Så du arbetar alltså både i skolan på
Enöglaskolan
i Enköping och på Stockholms universitet. Och det här är en och samma tjänst.
Ja, precis. Jag är en sån kommundoktorand, alltså en kommunfinansierad doktorand.
Hur kommer det sig att du började forska? För jag antar att du har varit lärare länge och att forskningen kom sen.
Ja, jag har varit väldigt länge, varit lärare väldigt länge. Jag gick ut 1993 och sen dess har jag jobbat i skolan hela tiden. Det blir väl att man behöver ha lite mera utmaning. Det började faktiskt med den här satsningen på matematikutvecklare som kom 2007. Och jag blev i Enköpings kommun en av de matematikutvecklarna. Och kom i kontakt på så sätt mer med forskning och utveckling av matematik. Och blev mer och mer intresserad. Kände att jag ville ha vetenskapliga belägg för de uttalanden som jag gjorde. Så jag sökte därför in på en master i matematikdidaktik vid Stockholms universitet. Och då, när jag var klar med min master, så fortsatte jag och kom in på en forskarskola som dock finansierades av min kommun.
Vad har du för ämnesdidaktisk inriktning?
Jag tittar på matematikdidaktik och flerspråkiga elever ur ett sånt perspektiv. Jag använder ett ramverk av storytelling där jag koncentrerar mig på att försöka få fram elevröster, vad de säger om de flerspråkiga eleverna säger om sina erfarenheter av matematikundervisning.
Är det spännande?
Jättespännande.
Som forskare så är det ju förstås forskningslitterat. Och nu har jag pratat med Lars Olsson om vad forskningslitteracitet är och fått hans bild som samordnare på Forum för samverkan. På vilket sätt tycker du att den här vetenskapliga kompetensen, eller vad man ska kalla det, är en tillgång för en lärare? Du har sagt att du vill ha vetenskapliga belägg för det du säger som lärare. Skulle du vilja utveckla det?
Ja, att kunna skärpa våra argument. Att skärpa argumenten för den beprövade erfarenheten. Att vi inte bara säger någonting. Jag menar, den beprövade erfarenheten, den visar ju vad som faktiskt fungerar. Vad vi gör, vad som återupprepas hela tiden. Och sen ska ju den vetenskapliga grunden in. Och med hjälp av den kan vi skärpa argumenten för vad vi vill genomföra, vad vi tycker fungerar.
Har forskningen gjort dig till en bättre lärare?
Ja, det tror jag. Framförallt med det kritiska förhållningssättet. Att inte hoppa på tåget i olika riktningar, utan stå mera kritisk och se vad finns bakom det här. Hur har det här kommit fram? Hur kan jag applicera det i min undervisning? Hur kan det komma in i klassrummet? Var kommer forskningen ifrån?
Och när du säger hoppa på tåget och ifrågasätta det, vad är det för någonting? Vad skulle det kunna vara? Är det olika påståenden om hur man undervisar till exempel?
Vi kan till exempel ta den här hetska debatten som pågår nu om lågaffektivt bemötande. Som är en forskning framtagen, skulle jag tro, från ett beteendevetenskapligt forskningsfält. Och appliceras direkt in i det didaktiska forskningsfältet. Mm. Det kan du ju se om du är forskningslitterat. Du kan se att den här forskningen kommer. Du kan ställa dig kritisk, förhålla dig kritisk till det du ska föra in. Och tänka, hur kan jag använda det här i mitt klassrum inom den didaktiska ramen? men kanske inte köpa det fullt ut. Tänka, vad är det för kompetenser som en lärare har? Vad är det för kompetenser en beteendevetare har? Jag menar, de kompetenser som en lärare har är ju naturligtvis i ett spektra av relationsskapande. Det är ju en jätteviktig kompetens att skapa relationer med dina elever. Det finns väl ingen lärare som vill stå och skrika ut att försöka undervisa och skrika på sina elever. Jag tycker att debatten är väldigt polariserad.
Och med forskningslitteracitet, med ett vetenskapligt förhållningssätt så kommer också en förmåga att nyansera.
För att du förhåller dig kritiskt till allting du läser. Och hur kan du använda det in i din kompetens och i ditt fält?
Man behöver inte själv forska för att vara forskningslitterat. Vad är ditt råd till dina kollegor som vill stå stadigare på vetenskaplig grund utan att för den skull bli doktorander?
Ja, det är nog börja läsa. Och läs kritiskt.
Läsa forskning?
Ja, börja läsa forskning och läsa forskning kritiskt och kanske prova att läsa det som skrivits direkt av forskare i studier för att se, för att där presenteras ofta bättre hur studien är upplagd, var datan samlades in.
Hur får du tag på forskning? Vetenskapliga publikationer?
Ja, jag har ju förmånen då att jag är ansluten till ett universitet så att jag kan använda databasen som är till biblioteket där. Och det är ju nästan ett krav, för det kommer ju fler och fler såna här open access databaser. Men annars är det tyvärr så att det är ju dyrt att vara ansluten till de här databaserna.
Hur gör man då?
Ja, då behöver man ha en kollega som läser en liten kurs eller någonting som man kan ta, eller också så har man inom kommunen en forskning- och utvecklingsavdelning som har någon som är ansluten till ett universitet.
Det är så att du kan ge vetenskaplig handledning till dina kollegor och förse dem med
litteratur? Absolut.
Gör du det?
Jag är otroligt glad över att jag får ha kvar ett ben i skolan som aktiv lärare under tiden, under min doktorandtid nu. Så att jag är nära verksamheten hela tiden.
Ja, precis som Laila säger så är det inte alldeles lätt att få tag på forskning, eller rätt forskning, om man inte själv är ansluten till ett lärosäte. Och det här är ett viktigt utvecklingsområde när det gäller samverkan mellan skola och akademi, där det kommer att hända väldigt mycket under de närmsta åren. Men på FOSAMs webbplats finns i alla fall resultaten från flera av de forskningsprojekt som vi har genomfört i samverkan med skola och förskola. Och här har vi också samlat några länkar som kan vara hjälpsamma för den som vill ta del av mer forskning om och för skolan. Du har lyssnat på Bettys hage, en podd om skola och vetenskap. Podden är producerad av Forum för samverkan på Uppsala universitet.